Tog morens bil till Stockholm och där var det pene gutter och jenter som lyssnade på musiken.
Exakt. Varit. Jag stoppar det här nu innan det börjar gå överstyr.
Ja.
Vad har ett gäng unga killar från Nacka och ett gäng välputsade kvinnor från Calabasas gemensamt egentligen? Ja, förutom en trogen fanbase så har både gruppen Hovet och familjen Kardashian nu varsin högaktuell dokumentär tillägnat sig.
För populärkultur är inte längre bara musik, film och konst, utan också hur man sminkar sig, hur man skulpterar sina kroppar och hur man är publicist över det omåttligt populära innehållet Det här gjorde jag idag. Så hur blev det så lukrativt att broadcasta sitt liv? Och är allt dokumentärt innehåll intressant innehåll? Jag heter Tove Nordström.
Och jag heter Andreas Hörmark och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet.
Glad porra, Andy!
Ja, tack detsamma. Vi spelar in det här före långfredagen så att ja. Egentligen tar det lite emot att säga glad påsk redan nu när vi vet alla hemskheter som väntar först okay. innan vi kan fira. Men jag låter det.
Men du är alltså sån, du julpyntar inte heller förrän sig typ andra advent?
Nej, dagen före julafton då möjligen.
Ja, just. Man gör ingenting i förväg.
En adventsljusstake kanske.
Ja.
Men jag är ingen som påskpyntar alls. Är du det?
Nej, påskpyntar gör jag kanske inte mer än tulpaner. Om det är kul för någon att veta. Men jag går gärna in i påskkänslan.
Mm. Ja. Ja, jag är med på lördag.
Ja. Okej, okay. Men glad porre till alla er som lyssnar då. Och låt oss aldrig kommentera att jag kallar det påsk för porre. Kul hur som helst att ni har tagit paus från ert äggletande som jag förutsätter att ni håller på med. För att kolla in vad som händer i streamingvärlden. För här tar vi ju inte påskledigt.
Nej.
Aldrig.
Nej.
Påsken är ju en högtid att sörja egentligen. Mm. Jesus led och dog.
Det gjorde han verkligen.
Fast det är också för att fira lite för han återuppstod ju.
Exakt. Ja. Det är vi glada över.
Vi är så glada och tacksamma.
Ja.
Problemet är ju här i Sverige att vi inte är så himla kristna bara. Sverige är ju som bekant världens mest sekulariserade land. I USA däremot, där lever och frodas kristendomen. Så pass så att man har lyckats göra en helt crowdfundad tv-serie om Jesus. Och den kan man säga blew up. Vet du hur många dollar som har lyckats crowdsourca till den här produktionen, Andy?
Nej.
100 miljoner dollar, och vet du vad det är?
Väldigt mycket pengar också.
Ja, det är skitmycket pengar.
Mm. Ja.
Varför berättar jag det här? Ja, nej, men därför att den fjärde säsongen av nämnda serie kommer att släppas i år. Den heter The Chosen. Men redan nu så kan ju du som kanske vill krydda din hedniska post med lite tillbörlig religion streama den första säsongen av den här på Netflix. Så det var ett litet tips.
Ja, och den här nya säsongen kommer att visas på bio i Sverige, läste jag då.
Nej,
jo.
Så pass.
Ja, fick ett pressmeddelande.
Ja,
18 april börjar den visas på Filmstaden i Sverige.
Det var ju något. Mm. Då kanske man ska springa till Netflix och titta på första säsongen som man är lite inkörd.
Det tycker jag man ska göra.
En annan grej också som vi har det här påskägget är ju en god påminnelse om att vi faktiskt finns i ett helt eget flöde.
Jajamän, bra att du påminner om.
Ja, egen agens. Vi är our own bitches.
Mm.
Ja. Så att när ditt tv-sug faller på, tv-kollens sug kanske förtydligas bäst, så kan ju du hitta oss i alla dina vanliga poddspelare när du söker på vårt namn eller i SvD-appen förstås. Gör det. Men precis som när man hittade russinpaket och clementiner där godis ska vara, det vill säga alla godispåsar i fiskdammar, läx, alla, ja. Alla kalas man någonsin var på, så har ju även vi hittat oegentligheter i streamingflödet den här veckan, eller hur, Andy?
Ja, precis. Och även om jag i grund och botten uppskattar SVTs musiksatsning i år som heter Hela Sveriges musiktelevision, så betyder inte det att jag helt okritiskt tar till mig exakt allt som visas.
Mm.
Så att jag ber om att få såga en grej.
Då så, då kastar vi fram vår jingel.
Hur mycket ABBA 50 år klarar man egentligen?
Mm.
Och då har vi knappt ens börjat. Dessutom är det så orent jubileum. Vi firar alltså, eller vi och vi, SVT firar alltså att det är 50 år sedan ABBA vann Melodifestivalen, eller Eurovision,
ja.
Med Waterloo.
Ja.
Och de började ju spela 1972. Varför firade vi inte det här för 2 år sedan när bandet firade 50 år totalt? Jag tycker det här känns lite liksom som ett mjäkigt firande. Hur som helst, så häromdagen visade SVT Play en musikvideo av Thank You For The Music.
Mm.
Där då den svenska artisteliten tolkade den här låten då. Miriam Bryant och Malena Ernman turde som att sjunga inför en skolklass på Södra Latin. Mm-hmm. Hoja satt och spelade gitarr i fjällen. Mickey D, känd som trummis i Motorhead, mest känd vill jag säga, som deltagare i Fångarna på fortet, spela trummor. Och här och där är det någon ren och hus i Falurö-färg, något miljonprojektshus, lite svenska skogar. Det känns som en turistreklam för liksom Sverige. Att det är så urgulligt och harmlöst på ett lite fånigt vis. Och, ja. Liksom en så här forcerad, konstruerad Sverigebild som man vill visa upp. Präktigt liksom.
Ja, det är för präktigt för dig. Kan man få lägga till också att gör vi inte hela tiden sånt att vi firar ABBA på olika sätt? Är det inte alltid olika tributes till ABBA? Jag tänker att det här är något som sker varje år. Vi hittar på nya skäl.
Ja, nu var det kanske det.
50 år sedan Björn första gången ringde Benny och sa att det är alltid grejer med ABBA.
Ja, det är verkligen det.
Hur som helst, vi kan väl ta oss då från några som har influerat världen till några andra världsberömda influencers. Ska vi kasta oss in i våra dokumentärer Frenzy då? Jag tänker vi börjar med den här Kardashians-familjen. Vad tänker du när jag säger The Kardashians?
Jag blir helt så... Jag tänker på typ Njal Saga eller så. Att Gamla testamentet, att det bara är så skitmånga namn och alla är släkt med varandra. Man fattar inte hur det är så... Den här fick barnet, den här och den personen fick det här barnet och det, bla bla bla. Du vet att jag försöker måla upp det här släktträdet och jag känner mig väldigt vilsen.
I Davids led med Abrahams söner var...
Exakt, ja,
jag fattar. Fair. Men det är ju lustigt det här, alltså, för de flesta, egentligen hur ointresserad man än är av skvaller eller av mode, sociala medier, smink, vad det nu kan vara, har ju hört efternamnet. Och inte bara det, man har ofta en tanke om det också. Mm. Eller hur? Och det gäller ju ganska åldersgeneriskt.
Absolut.
Ja. Och inte är det så konstigt heller, för den här familjens framfart i kändisvärlden är ju, skulle jag vilja påstå, helt oöverträffad. Och det här är alltså något som skildras i en dokumentärserie från 2023 som nu har släppts på SVT Play, och den har ju vi kikat på.
Just.
The Kardashians have redefined the American dream.
The Kardashian women, they are superior to rich men now.
You're kind of in one of two camps. I want to talk about them, or they've ruined the world.
God, anyway, here we go.
Ja. Och för många så blev kanske det här familjenamnet först känt när den numera avlidne pappa Robert Kardashian företrädde sin vän O.J. Simpson i rättegången mot O.J. Simpson kring mordet på hans fru. Klipp till sextapes, läckta sextapes, sociala medier, reality-tv, smink och mode-imperium, Kanye West, könskorrigering och så vidare och så vidare. Idag får bara efternamnet 386 miljoner träffar om man bara googlar det.
Jäklar.
Det är mäktigt. Vet du hur många träffar mitt efternamn får?
Nej.
Inte jag heller. Men det är inte 386 miljoner.
Nej.
Familjen består nu alltså av då Kris Jenner, det vill säga mamman. Caitlyn Jenner, artist formerly known as Bruce. Det är alltså den här äkta mannen som gjorde en könskorrigering. Och nu går under namnet Caitlyn. Sen har vi döttrarna Kourtney Kim och Khloe Kardashian, alltså bara Kris döttrar. Samt Kendall och Kylie Jenner, alltså Kris och Bruce gemensamma döttrar. Hängde du med?
Ja.
Du som gillar familjeträd.
Ja, ja. Men jag tror...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det gör jag.
I den här dokumentärserien då i 3D-delar på SVT Play, om man inte redan har nämnt det, så vill man ta reda på hur de har blivit så här stora. Alltså vad som har drivit dem och vilket avtryck de har gjort på samtiden egentligen. Dock utan familjens egna inblandning ska jag säga, eller medverkan. Familjen har tackat nej till att uttrycka sig i den här dokumentären. Man kan såklart undra varför man ska ägna massa tid och intresse åt ett gäng influencers och varför hela världen man ska ge dem ännu mer utrymme. Är det något de har, så är det utrymme,
ja,
medialt. Men det är ju faktiskt intressant vad de har lyckats med för samtidskulturen. För att de har lyckats forma den och ge den en ny riktning, det är ju mer eller mindre ett faktum, vad man än tycker om det. Vem skulle du säga att du är i familjen, Andy?
You tell me. jag kan ju inte de här. Vem tror du?
Jag tror att du är lite Courtney.
It's disgusting to be related to you.
Oh my god, get over yourself.
Call me when you want to be honest. Mm-hmm.
Den äldsta systern som är lite mer så här integritet och typ helst visst, alltså hon känns väldigt ofrivillig, frivilligt känd. Den enda som inte aktivt söker The Limelight på samma sätt som de andra.
Ja, men det stämmer ju. Ja. Andreas Hörmark, ofrivilligt känd.
Ja.
Vikarie i TV-kollen.
Just det. och jag är nog mer den perifera brorsan Robert Jr. Han som mest är sur och äter och aldrig blir framgångsrik som sina systrar.
Om det säger
jag. Oh, you need any of those chicken nuggets, North? Mom, you okay?
Så att, där har vi oss, för den som undrar. Det unika hur som helst med vad den här familjen har gjort, det är ju inte deras multimiljonföretag, för sådana finns det gott om. Det vill jag säga är att de har gjort det här med influencing till en livsstil. Mm. Alltså att man kan jobba med någonting som heter influencing.
Ja,
man kan vara
märkligt.
En influencer. Och inte bara det, till ett, alltså man, de har liksom någonstans gjort det till ett fullgott karriärsval för en hel generation unga tjejer. Alltså som en slags greenwashing av någonting man kanske tidigare har bespottat lite mer. Eller tyckte, det är inte så rumsrent. Det är ganska otänkbart skrå. Det är inget skrå. Att ambitionen är så otroligt låg så att man det stannar vid att jag vill vara känd. Jag vill att folk ska följa mig och titta på mig när jag pågår.
Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days.
Men hur man sminkar sig, hur man klär sig, tränar, äter, reser och så vidare och så vidare. Allt i hopp om att få då brand deals som ger en massa pengar för att inkludera deras produkter i det här innehållet så att de ska få sin publik att konsumera. Så influencing är ju alltså konsumtion som livsstil helt enkelt.
Mm.
Det är vad det är i kärnan är. Och det är såklart lågt hängande frukt att kritisera det här. Vad är det ens utöver ganska andefattigt? Jo, ett av tidens tydligaste tecken är det ju. Det är den värld vi lever i och förtjänar på något vis. Och jag kan tycka att, jag vet inte, det är någonting otroligt intressant också. Att det har blivit ett kulturuttryck i sig nästan. Förr så känns det ju som att unga kunde drömma om att påverka andra genom någon slags skapande konst, alltså musik, filmmålerier, sån här gammel kultur liksom.
Precis.
Eller genom att de har någon slags spetsskicklighet, alltså typ sport, en grym fotbollsspelare eller bäst i hockeybockey eller vad det nu kan vara. Men nu vill man alltså göra detsamma genom att bara publikt pågå.
Ja.
Man ska bara vara och det i sig ska inspirera andra. Så idag finns det alltså omkring 64 miljoner heltidsarbetande influencers bara på Instagram.
Och det är, vad sa du?
Ja, 64 miljoner influencers på bara Instagram. Så det är ju inte, det är ju inte ingenting. Det är ett skifte. Det går liksom inte att avfärda.
Men jag menar, vad är en influencer då? Räknas det med att man bara säger att man är det? Och har alltså 400 följare?
Jag tror att man också måste klara att, alltså man måste ha inkomster på det.
Ja, just det.
Man måste ha inkomster på det.
Shit, ja.
Ja.
Syns att man inte tänkte på det.
Eller hur?
Tidigare, ja.
Du hade ju kunna influensa skiten ur olika, vad vet jag. Strumpor kan du nog vara din grej.
Ja, verkligen. Ja.
Såna här strumpor har jag. Ja, men det, så att, vad man än tycker om det. Det är ju som sagt lågt hängande frukt att bara säga gud, fan vad andefatt, vad är den så tramsigt och unga brudar. Men det är ju ett skifte. Det är ju någonting som har hänt. Det är ju betydande, en rörelse. Liksom. Det är ju en hel industri nu.
Det är helt sjukt. Ja,
ja det är helt sjukt. Och det är ju då, vill jag hävda, hemskt mycket på grund av The Kardashians.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men kanske är ändå deras största legacy att ha lyckats göra berömdhet i sig till en egen slags valuta. Och det här hänger förstås ihop, men alltså innan de startade alla de här bolagen som jag nämnde så var de mest kända för att vara kända, vilket ledde till att de överhuvudtaget fick den här reality-serien Keeping Up with the Kardashians som sen gick i 20 säsonger. Och det var ju i och med den exponeringen som de också, när sociala medier kom, de började bli stora där och kunde bygga sina bolag, och de fullkomligt exploderade och sånt. Så att det ena gav det andra liksom. Och det dokumentären visar, det är ju att det här har varit en väldigt noggrant skulpterad och högst medveten strategi från Kris Jenners sida, eller det är det man påstår i alla fall, från start. Det som blev då Big Bang för familjen, alltså Kim Kardashians läckta sextapes, påstås då av vissa som intervjuas i den här dokumentären, har varit en helt avsiktlig handling för att få fyr på allmänintresset. Det vill säga att både Kim och Kris var helt medvetna om att den här kommer släppas, och det var meningen, för att det skulle bli lite liv. Men det här ska också sägas är någonting som familjen själva har blånäklat, förstås. Men det står klart att inget som har skett sedan dess har varit en slump.
Den här serien då, Keeping Up with the Kardashians, det får man väl säga var typ den första sorten av den här familje-reality-programmen också. En av de tidigaste i alla fall.
Ja, eller? En av de tidigaste som expederade på det sätt de har gjort. Alltså de har ju visats i över, jag tror att det är över 90 länder liksom, runt om på jorden.
Men jag tänker så, vår motsvarighet till The Kardashians, det vill säga
Wahlgrens.
Wahlgrens, ja. Det är väl liksom rakt av inspirerat av Keeping Up with the Kardashians.
Det skulle jag förutsätta. Mm. Utan att prata med någon producent eller idémakare. Mm.
Vem är du i familjen Wahlgren då?
Ja, kul att fråga. Ja, men jag känner väl att jag är Pernie.
Ja. Ja, absolut.
Lite lös i huvudet sådär. Mm.
Jag får faktiskt höra att jag är lite lik Benjamin Ingrosso. Framförallt att vi har ganska lika röster. Sådär.
Aha. Det har jag inte tänkt på. Det ska
ni
jag
som lyssnar
på.
Kan ju föreställa er att det är Benjamin Ingrosso som pratar, så blir det säkert trevligare.
Kan jag inte sjunga lite Kite?
Nej.
Nej, det är inte din gräns.
Nåväl.
Det är för ett annat påskägg.
Ja.
Ja.
Förra veckan så menade jag ju att tjatet om män i grupp är väldigt tröttsamt och att jag faktiskt älskar att umgås med män i grupp. Och sådär. Nu är det tyvärr så att jag har sett en dokumentär om hovet.
Ja, jag beklagar.
Och jag måste ta tillbaka allting.
Mm.
Och då menar jag då förstås det svenska rappande pojkbandet hovet och inte kungahuset.
Just det, viktig distinktion.
Ja, det är då en dokumentär som heter Hovet Forever, finns på Netflix, som då följer då det här bandet på en turné. Och på många sätt är det en konsertfilm, men med en hel del dokumentärt innehåll mellan då numrerna.
Mm.
Och ja, hovet, vad ska man säga om dem? De bildades 2015 och har sedan dess blivit ett omåttligt populärt band.
Ja.
Drygt 1,3 miljoner lyssnare i månaden på Spotify.
Ja, där vi kommer från finns alla möjliga typer. Vissa här är varma, andra de fryser. Vissa här som hasslar, vissa här som prasslar. Vissa här som lever på gamla meriter.
Ja, man kan jämföra med mitt band som har drygt 50.
Kämpa, styrkekram.
We're getting there. Men i ett avsnitt då i den här dokumentären filmas ett väldigt elakt telefonsamtal som bandets manager har med en stackars PR-kvinna som
just
försöker fixa biljetter till en konsert. Du vet, så riktigt douchebag-energi verkligen. Varför ringer du? Vad vill du? Varför kan de inte köpa sina egna biljetter?
Att de håller på att jävlas med henne. Alltså de prankar henne på något sätt utan att berätta det någonsin. Liksom. Det är bara jävligt osköna.
Hon blir helt ställd och så lägger de på och ser de puss och så skrattar de. Det är liksom mycket sånt där. Annars går de mest runt utan tröja och röker cigaretter eller tar bilder med sina galna skrikande fans.
Mm.
Är din tjej gammal nog för att gilla hovet?
Ja, absolut. Hovet spelas. Ja. Hovet lyssnas på. Men hon är inte sån där die hard fan kring något. Det har hon nog från sin mor som aldrig lyckades uppbåda sånt engagemang i någon.
Men det är lagom blasé inför allt.
Verkligen.
Men det är ju skönt, tror jag. För det ska ändå hovet ha, att de är faktiskt, i alla fall i filmen verkar de vara jävligt schyssta mot sina fans.
Absolut.
Och tar jättemycket bilder, ställer alltid upp, spelar in videohälsningar till folk som inte är där. Det är också en scen där de så står med säkerhetsvakter och
just det.
Tar selfies så att vakterna kan visa för sina barn och sådär.
Ja.
Men sen vet vi också att de i höstas ställde in en spelning på Eksjö stadsfest och skyllde på sjukdom för att sen allihopa synas i en video på TikTok där de var på en privat fest istället. Och ja, det är lite rock'n'roll Och jag kan uppskatta den sortens dåliga punkiga arbetsmoral. Och liksom, ett av mina favoritband heter Death Grips, och de sket ibland att dyka upp på sina konserter och ställde bara ut så sönderslagen utrustning. Och det var då själva performancet.
Ja,
så
de bara, det här är en installation!
Ja, jag gillar det där. Ja. Och det är lite coolt, men det finns ju inte direkt, eller jag menar, det är ju inte ett beteende som för hovets del kanske tyder på en stark kärlek till sina gulliga 14-åriga fans.
Nej, sen ska man väl försöka komma ihåg att det är ett gäng unga killar som också kanske ibland bara är unga killar.
Exakt.
Och bara, vi vill festa ikväll.
Och det vill jag också säga, att det är fan inte lätt att vara rockstjärna numera.
Nej, you should know. För alla dina 50 fans.
Exakt. Men att ha ett så kaotiskt liv med ytliga och konstiga tillfälliga förbindelser, mest ägna sig åt att festa och sova, vara försenad till gigs, ställa in gigs och bara vara en så kaotisk douche. Ja. Det var ju typ många av 80-talsbandens stora framgångsrecept.
Ja, släng in lite hepatit C på det bara. Sen man...
Exakt.
Sen nu... är det
färdigt. Precis, kolla på Guns N' Roses typ. Mm. Men nu blir man ju så cancelled och uthängd på TikTok om man bara är en gammal hederlig rockstjärna.
Ja, precis.
Så det tycker jag ändå hovet ska ha, att de värnar den traditionen.
Just det, precis. För nu är det väldigt mycket mer, man ska ha typ good social values typ.
Exakt.
Och vad står du på, vad har du för miljöpolicy?
Precis.
Ja.
Ska du inte ta ställning i den här frågan? Ja. Din tystnad är far, du vet.
Ja, exakt.
Trots det så, ja, jag vet inte, jag är verkligen inte royalist. Verkligen inte royalist.
Nej. Hur lite är du royalist?
Nej, men jag liksom, jag kan koka av reda bara av tanken på kungahuset.
Är det så?
Ja, så är det. Men jag vet ändå vilket av de svenska hoven jag föredrar.
Ja.
Och jag minns rapparen Fricky har några rader som är inne på samma sak. I sin låt Beamer från 2020 så säger han så här att vissa leker hårda när de poppar upp i rutan. De är små men de tror att de är gudar. Det finns bara ett hov som vi kan vara utan.
Oj, burn!
Burn!
Ja, jag vill säga att jag är beredd att hålla med, men kanske mest bara för att jag är jag såg ju samma dokumentär som du, och ja, den största frågan jag lämnas med efter att ha sett den här Hovet Forever är ju, vad fan var det här? Ursäkta att jag svor, men det var faktiskt min tanke. Varför har de gjort den här dokumentären? De berättar ju liksom ingenting. Det är ju bara ren dokumentation från en turné typ. Alltså det
är konstigt att den heter Hovet Forever och inte bara så Hovet en sommar.
Exakt.
Ja.
Lite musik för hovet.
Ja, precis.
Ja. Man känner ju inget, man tänker liksom inget förutom vem fakturerar jag för den här bortslösade timmen. Svenska Dagbladet. Och där får man ju säga, ska man jämföra de här dokumentärerna som vi då har kikat, Kardashians med den här Hovet Forever, med varandra, eller snarare upplevelsen av att titta på dem, så har ju den om Kardashians i alla fall den har ju ett tydligt syfte, den har ju någonting den vill reda i, den vill ställa en fråga och sen försöka ta reda på svaret. Och den om hovet vill typ ingenting, utöver att visa lite fan interaktion och livemusik. Eller?
Ja, precis. Nej, jag håller med, det finns ingen båge direkt. Det känns väldigt mycket som en produkt som har gjorts bara för att själva kändisnamnen i sig drar publik, även om man inte har så mycket att skildra. Det är lite som när Marcus och Martinus skrev ut en biografi 2016, då 14 år gamla, och var så, vår historia, det är så, vad kan ha hänt? De gick i högstadiet, typ så, firade jul med sin familj.
Vi tog morens bil till Stockholm, och där var det penne gutter och jenter som lyssnade på musiken.
Exakt. Varit. Jag stoppar dig här nu innan det börjar gå överstyr.
Ja.
precis, det är ju en första hand en produkt för fansen, och jag tror att jag kanske hade diggat den här filmen om det handlade om typ Iron Maiden.
Just.
Som jag tycker om. Men jag såg också dokumentären om bolaget, du vet. Epa Dunk gäng som har toppat svenska listor i flera år nu.
Ja.
Och där skildras ett gäng så sympatiska falungrabbar som inte har någon aning om hur man gör musik, men som under en kväll bestämmer sig för att testa.
Just det.
Och bara så slungas in i en konstig musikmaskin och liksom mycket mer så intressant porträtt av vad det är att plötsligt ha unga fans och att vara ute på turné. Och de jobbar alldeles för mycket, och de har en väldigt fin vänskap som skildras liksom hur bra stöd de är för varandra och så vidare. Och det saknas ju helt i den här.
Ja, precis. Men det är precis som du säger. Då får man ju följa en historia och en utveckling, och det finns saker att relatera till och känna saker för. Liksom. Mm. Ja, men någonstans här. Gör man en dokumentär, så tycker jag väl att ett minimikrav är att man har någonting att säga.
Mm.
Och särskilt om man ska lägga det på Netflix och inte på typ en egen YouTube-kanal som bara är riktad mot fansen. Då är det väl rimligare liksom, att lägga det på ett sånt ställe.
Mm.
Men, och det känns som du är inne på det, som att det följer någon slags trend om att man ska göra biografiskt innehåll jättetidigt i karriären bara för att.
Mm.
Bara de senaste åren så är det jättemånga band och musiker, enskilda musiker, som har gjort dokumentärer liksom, och flera av dem ligger ju på Netflix bland annat. Vi har ju sett, ska säga, så det är väl också tydligt för alla som har lyssnat hela vägen hit, två väldigt olika dokumentärer idag. De skiljer ju två popkulturella samtidsfenomen. Men det de har gemensamt är ju att båda skiljer en grupp personer som vill att vi ska konsumera det de erbjuder oss. Bara att vid första anblick så är det ena erbjudandet någonting som känns lite finare och kanske mer substantiellt än det andra. För musik är ju då konst och därför oantastligt. Konst är oantastligt. Medan det andra handlar om någon krass masskonsumtion och ytligheter och därför är högst antastligt. Det är ju lätt så man ser på det. Liksom. Mm. Och det är väl så ofta det låter också. Men samtidigt kan jag tycka att det är ju relevant att fundera över vilken som har mest påverkan på sin tid. För det är ju ett existensberättigande om något att faktiskt ha liksom skapat någon slags skifte i tiden. Mm. Och det har ju, vad man än tycker om det återigen, Kardashians gjort.
Verkligen.
Ska vi lämna den världen där och alla influencers?
Ja, det tycker jag.
Ja, så kan vi försöka influera på vårt egna sätt.
Ja.
Det gör vi ju bäst genom vårt fantastiska segment Binge eller Blä.
Ja. Ja, vill du börja då?
Kul att fråga, japs. Idag blir det Blinch. Och det lät som att jag snubblar på tungan, det gjorde jag inte. Nej. Jag menar vad jag säger.
Blinch. Ja.
Det blir
man
en
hänger
blinch.
Aldrig med i dina svängar.
Eller hur? Mm. Sån är jag. Nej men du, jag har kikat på den här Roadhouse på Prime Video. Och där har jag tjatat på dig om tidigare. Eftersom det är ju från början en kultfilm från tidigt 80-tal skulle jag tro. Som då gjordes med Patrick Swayze i huvudrollen. Rest in peace. Mm. Älskar honom förbehållslöst.
Jag visste inte att han var död, men det var väldigt tråkigt att höra.
Ja, sen länge. Men han har en stor del av mitt hjärta. Hur som helst, därför så blev jag jätteglad när jag såg att man gjorde en remake på hans gamla då 80-talsrulle. Och den här filmen som nu har gjorts med en väldigt rippad Jake Gyllenhaal och en Conan McGregor som är vad han är i huvudrollerna. Den är ju precis som sin föregångare. Den är lite kalkonig och den är väldigt våldsam och den är tramsig. Det handlar ju då om Jake Gyllenhaal som kliver in i Patrick Swayzes gamla skor och spelar någon form av lite bouncer-aktig typ som ska hjälpa en klubbägare att styra upp klientelet och få ordning på liksom, stöket där inne. Och han är ingen man skojar med om man säger. Där finns muskelstyrka. Och sen så kommer det då en bad guy och överraskning, Conor McGregor spelar den rollen. De blir varandras huvudfiender.
Just det.
Det är
ganska bra.
Det är plotten. Mm. Jag tror att man behöver minnas den gamla som just kult och med en god dos nostalgi om man ska också uppskatta det nya. För det finns ju en massa liksom, noter kvar i behållning. Men det krävs den bräsklappen för att kanske uppskatta det. Det är ju, den har alla features för att kännas som en kalkon. Ja. Men kika om du ligger och är mätt på sofflocket. Det blir mys om du inte är så himla sträng.
Mm, bra.
Vilken lång blinch, va?
Ja, det var bra.
Nu är din tur.
Ja, jag ska prata om något helt annat. För jag blir inte nödvändigtvis höstdeprimerad.
Nej.
Utan jag blir liksom deprimerad varje gång det är nyårstid.
Just det.
Man har precis hunnit vänja sig. Och sen så bara, händer det något nytt?
Ja.
Alltså, ja, okej, nu är det löv på träden. Ja, fine. Det är väl nice. Ja. Sen så bara blinkar man så borta igen. Och så, ja, det är hemskt.
Och vad ska du ens ha på dig?
Ja, precis. Det är det värsta ju. Ja. Och vilken film tacklar depressioner på ett maffigare vis än Lars von Triers Melancholia?
Oj!
Som nu kommer till SVT Play tillsammans med en filmad version av den operaföreställning som spelades förra året i Stockholm. Vi möter systrarna Justine och Claire, spelade av Kirsten Dunst och min favorit Charlotte Gainsbourg.
Mm.
Och Justine är en mycket deprimerad brud under sitt bröllop. Samtidigt som en gigantisk planet som då heter Melancholia är på väg mot jorden i full hastighet.
Mm.
Och filmen kretsar kring de två systrarnas olika sätt att hantera att något fruktansvärt är på väg att ske. Och ja, den är ju jättevacker, det är existentiellt undergångsdrama helt enkelt. Och ja, om man står ut med sånt så får man gärna se den här 3 timmar långa operaföreställningen också. Så att det blir binge.
Det blir binge. Vi var båda på ganska soligt humör idag. Det var väl ett påskägg i sig.
Ja, verkligen.
Även om vi valde varsin enda av kulturrespektrat så att säga.
Precis. Vi fick så påskägg från jobbet så jag har stått och så mulat i med massa godis redan nu på morgonen. Ja. Det är därför jag har lite...
umf.
Precis.
Du har lite umf i steget.
Exakt, och är glad. Ja. Sockerkickad.
Det är underbart. Hoppas att ni också är sockerkickade där hemma. Nu vet ni i alla fall vad ni ska titta på när ni sitter och goffar i gottisägget.
Exakt.
Slut för idag då?
Ja, precis. Det är slut. Men vi är tillbaka om en vecka. Och ja, du som lyssnar kan alltid nå oss under tiden på tvkollen@svd.se. Påminner än en gång om att vi nu finns i ett eget flöde i din vanliga poddspelare.
Det gör vi verkligen. Alla titlar, precis som vanligt, som vi har nämnt i det här avsnittet, hittar ju du listade tillsammans med information om vad du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i nämnda poddspelare. Sen om du vill ha fler tv-tips och recensioner så finns också de på svd.se/kultur och nyhetsbrevet Bäst på TV.
Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.